Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna tillbaka till Larm vi minns, säsong 3. Med mig, Tröste Brege.
Och med mig, Daniel Brander.
Hur känns det, Brander, att vara igång igen?
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Som jag har längtat.
Alltså, det är ju helt sjukt.
Ja.
Hörrni, tack som fan för alla fina ord vi har fått,
ja,
om de tidigare två säsongerna.
Ja, all pepp och alla frågor när vi kör igång med tredje säsongen.
Ja, det har vi fått varje dag.
Ja.
Månader.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Alltså.
Och nu på slutet har det nästan varit lite jobbigt att kunna säga, ja, men det kommer. Vi ja. Håll i, ja. Håll ut liksom. Mm.
Ja, men det är skitkul att vara tillbaka.
Mm.
Men det här första avsnittet, Daniel Brander.
Ja.
Ska ju du börja berätta om varför du blev brandman.
Mm, precis.
Jag vet inte vad vi ska riktigt säga nu. Jag vet ju den här storyn.
Mm.
Är det någonting du vill berätta innan?
Ja, den här berättelsen om min väg in i brandkåren är ju någonting som jag har burit med mig länge. Jag har pratat om den här historien egentligen inför väldigt många kollegor. Och den brukar sluta ganska ofta med att folk får gåshud och en och annan får vattniga ögon.
Mm.
Att göra det här avsnittet har varit tufft.
Mm.
Att skriva det här manuset till den här historien har varit väldigt tufft.
Mm.
Det ska bli en ära för mig att få dela med mig av den här historien till alla våra lyssnare.
Mm. Ja, äran är ju vår. Men jag tror att vi tar och lyssnar på det.
Mm. Och i det här avsnittet så har jag valt att behålla namn och platser för att hylla alla inblandade. Varför blev jag brandman? Det är en fråga jag får väldigt ofta. Och för mig finns det en väldigt specifik händelse som ledde mig in på denna väg. Idag ska jag berätta om en händelse som har påverkat mig genom hela livet. Ett liv som förändrades kraftigt och snabbt bytte riktning när jag var liten. Vi flyttar oss till min barndom. Jag är, som så många andra, uppvuxen med separerade föräldrar. Något som var väldigt jobbigt stundtals. På veckodagarna bodde jag och min 4 år yngre bror hos mamma i en lägenhet. Först bodde vi i en fin lägenhet i ett trevåningshus där jag delade rum med brorsan. Efter några år flyttade vi till en större lägenhet i samma område där vi äntligen fick varsitt rum. På helgerna bodde vi hos pappa på en stor gård på landet. Vi hade alltid väldigt roligt där ute hos pappa och jag hade ofta en stark längtan efter honom när vi var hemma hos mamma. Min pappa var inte min biologiska pappa, men han är egentligen den enda pappan jag haft och har älskat mig som sin egen son sedan jag var ungefär 1,5-2 år gammal. Pappa och mamma träffades genom min morbror, som var en gemensam nämnare. När de träffades så flyttade vi ut till pappas gård och några år senare kom brorsan. Min biologiska pappa och min mamma separerade tidigt och relationen mellan mig och honom blev sporadisk och liten. Min pappa blev helt enkelt min nya pappa som jag växte upp med. Något jag är väldigt glad och tacksam över än idag. Han bodde på en stor gård med massa skog, gärden och Östersjön precis intill. Gården bestod av en stor laggård, garage på flera platser och 5 boningshus. Pappas hus låg lite avsides på andra sidan gården, upp mot skogen. Övriga hus låg ihop som en större herrgårdsbyggnad med 2 flyglar och ett extra hus bakom ner mot vattnet. Alla hus var målade i gult med vita knutar och gröna fönsterluckor. Garagen och ladan var klassiskt faluröda med vita knutar. En idyll helt enkelt. Pappa var en sån som tyckte att det var bra att ha saker och det fanns allt möjligt på gården. När jag säger att pappa gärna samlar på sig saker så kanske ni får en bild av en stökig gård med skräp och bråte överallt. Men så var det verkligen inte. Gården ägdes av pappas släkt. Men pappa höll gården i bra skick och var den enda som bodde där permanent. Innan jag och mamma flyttade dit så hade pappa haft ett eget litet lantbruk med kalvar på gården. Men när vi klev in i bilden så var de små kalvarna redan utflyttade till gården bredvid som har ett stort lantbruk. Även gärdena var utarrenderade. Nu är det säkert så för många barn, men pappa var verkligen min idol. Han kunde inte gå någonstans utan att jag följde efter honom, hack i häl, som en minikopia av honom. När han var i verkstaden och meckade med bilar eller traktorer så var jag med. Och under skolloven följde jag min pappa till jobbet. Han jobbade som lastbilschaufför och jag älskade att åka med. Förutom att pappa var en rakt igenom fin människa så tror jag att jag och min lillebror trivdes extra bra hos honom för att vi hade alla förutsättningar att leka av oss på gården. Det fanns verkligen allt vi kunde tänka oss och dagarna fördrevs med att köra kross, fyrhjuling, traktorer och andra för 2 små grabbar spännande fordon. Pappa var väldigt engagerad i oss och byggde bland annat krossbanor till oss i skogen. På vintern åkte vi snowracer och pulka efter fyrhjulingen på isen eller i skogen. En dag jag minns extra väl är när pappa hade skaffat sig en videokamera. Han ville trickfilma, så han tog fram ett par leksaksbilar och satte mig och brorsan i soffan. Sen filmade han när bilen flyttades mellan oss på olika sätt. Hur han gjorde det vet jag inte. Men jag tror att han pausade och flyttade bilen för hand och sen startade inspelningen igen. Det var i alla fall väldigt coolt på den tiden. Han var den där pappan som lät oss lära oss själva av våra egna misstag, men som ändå fanns där för oss i ur och skur. Ett minne som etsade sig fast är när jag drog omkull med krossen och min tumme vred sig ur led. Då tog han mig i handen, lurade mig att kolla bort och sen knäckte han tillbaks tummen på något sätt. Sen var det bara att hoppa upp på krossen igen och köra vidare. Jag fick inte bli rädd eller sluta åka kross för att jag ramlade. Jag skulle upp på hästen igen. Som man brukar säga. Nu när ni har fått lite bakgrund om min pappa så kan vi be oss till den dag som kom att sätta mitt liv i spelror. Den dag som förändrade hela mitt liv. För alltid. Grabbar, idag ska vi åka motorcykel, säger pappa med stor glädje i rösten. Ja, utbrister jag och min bror i kör. Min lillebror fyllde 9 för 4 dagar sedan och han fick lite nya MC-kläder och en ny hjälm i present. Er morbror kommer. Jag tänkte att vi drar till Nynäshamn och äter lunch. Det är en bra och fin väg att åka, säger pappa. Daniel, du kan åka med Bosse. Så får brorsan åka med mig. Jag är 12 år. Sommaren har precis dragit igång. Solen skiner och det är bara några veckor kvar till starten på ett mycket efterlängtat sommarlov. Ett sommarlov som jag ska spendera så mycket jag bara kan hos pappa på hans gård. När vi tar på oss kläderna och gör oss i ordning för avfärd så lägger sig en känsla av obehag över mig. Jag ser bort mot min lillebror som stolt flexar i sina nya MC-kläder och försöker skaka av mig känslan, utan framgång. Jag vänder mig mot pappa. Pappa, måste vi åka motorcykel idag? Tänk om det händer något, säger jag oroligt. Pappa lugnar mig med sin trygga röst och lovar att vi kommer få en fin dag. Morbror Bosse kommer in på gården med sin motorcykel. Han ser alltid så cool ut på den med sitt skinnställ. Men morbror kramar alltid om mig så hårt, så ibland känns det som att han vill mosa mig. Tjena grabben, ska du åka med mig idag? Det blir kul, säger han när han släpper mig. Vi lämnar pappas gård på motorcyklarna. Jag bakom min morbror och min lillebror bakom pappa. Morbror har en sporthoj med mycket kraft. Den ser riktigt snabb ut. Pappa kör en chopper med lång framgaffel som ser lite mer rebellisk ut. Två helt olika hojar. Vi åker ner mot ett färjeläge en bit från gården. Jag och brorsan sträcker ut armarna och försöker nå varandra när vi åker sida vid sida. Den svenska sommaren visar sig från sin absolut bästa sida idag. Solen skiner och himlen är klarblå. Färjan är på fel sida när vi kommer, så vi måste vänta. Morbror köper glass åt oss och vi sätter oss på en bänk. Solen ligger på och det blir snabbt varmt i MC-kläderna. Till slut kommer färjan för att plocka upp oss och alla bilisterna. Kom igen grabbar, nu måste vi åka. Käka upp glassen, säger pappa. När färjan lägger till på andra sidan kör vi av. Jag känner hur min morbror drar på ordentligt med fart. Vi kör om ett 20-tal bilar på väg upp mot en skog. Och jag får en olustig känsla av spänning och lite rädsla. Går det bra? Blev du rädd? Frågar han mig. Han kände väl att jag höll extra hårt i honom. Nja, lite kanske. Men det är kul, svarar jag. När vi släppt av på takten lite så kommer pappa och brorsan ikapp oss. Vi åker sida vid sida på de små vägarna genom skogarna. Det är en lång bit till målet och lunchen i Nynäshamn. Jag ser ett rådjur och pekar åt brorsan så han inte ska missa det. Efter en stund ser vi en hare och sist en räv. Att åka på småvägarna är både rofyllt och spännande för två små grabbar. Vi kör in på parkeringen till det lilla fiket i hamnen där vi ska äta lunch. Pappa och min morbror parkerar hojarna och vi går sedan tillsammans in genom entrén. Daniel, vad vill du ha? Frågar pappa. Får jag en macka med köttbullar och potatissallad? Självklart. Vill ha cola till? Och det vill jag ju såklart. Cola är livet om du frågar min pappa. Han dricker cola till allt. Även vid frukostbordet har han ett stort glas med cola. Det är helt otroligt egentligen att han lyckas hålla formen med tanke på all cola han dricker. Vi äter vår lunch i lugn och ro och beger oss sen förbi en tatueringsstudio i närheten där pappa har tatuerat sig många gånger. Pappa och en tatuerare hälsar glatt på varandra och pratar sen med varandra i vad som känns som en evighet. Jag och brorsan blir snabbt redigt uttråkade. Kan vi inte åka snart, tjatar jag på pappa samtidigt som jag drar honom med jackärmen. Jo, absolut. Vi ska åka hem nu, grabbar, svarar han och fortsätter sen att prata med tatueraren ytterligare 20 minuter. Vuxna kan verkligen konstnär prata länge, tänker jag. Pappa och brorsan åker från studion före mig och min morbror. Pappa sträcker ut vänster hand för att visa att han ska svänga vänster in på en mindre landsväg i utkanten av orten. Jag och morbror hänger efter. Vi kör på en lång raksträcka och jag ser ett MC-gäng med flera motorcyklar lite längre fram som åker längs med vägen. Pappa och brorsan kör om dem och min morbror drar på gasen så att vi också ska komma förbi innan nästa kurva. Gänget hälsar på oss när vi kör förbi. Det är något som man gör bland MC-folk, har pappa lärt oss. Varje gång vi möter någon så ska ni hälsa, hör jag pappas röst säga i mitt huvud. Så jag hälsar glatt tillbaka. Efter en stund passerar vi en mindre gård och jag läser Trasthammar på en skylt precis innan en S-kurva i en mindre uppförsbacke. Pappa ligger 10-tal meter före oss. Jag ser hur han nästan ligger ner med motorcykeln i den skarpa högerkurvan. Plötsligt ser jag bara ett stort gnistregn. Och att motorcykeln som bär min pappa och lillebror glider på ena sidan. Ett fruktansvärt skrapljud ekar mellan träden. Just som paniken börjar stiga i min kropp så ser jag hur det i motsatt körriktning kommer en röd bil i samma kurva. Min morbror slänger sig på bromsen och i samma sekund som vi passerar pappa och brorsans motorcykel ser jag att han glider in i bilens front. En otäck smäll av krossad plåt och glas hörs samtidigt som morbror skriker rakt ut: "Nej, nej, nej, jävla helvete!" Morbror bromsar in hårt och svänger ner motorcykeln i dikeskanten på andra sidan olyckan. Han lyfter av mig, sätter mig i slänten och säger åt mig att sitta kvar där och inte springa ut på vägen. Sen springer han bort till pappa och brorsan. En annan bil stannar bakom den röda bilen och en kille kommer ur och springer fram mot olycksplatsen. MC-gänget vi körde förbi har nu kommit ikapp oss. De stannar för att hjälpa till och ställer sina motorcyklar åt sidan. Jag hör hur min morbror skriker åt dem och ringa 112. En av killarna från MC-gänget slår sig ner med mig i dikeskanten. Han lägger handen på min axel och då känner jag hur det börjar brännas i ögonen ordentligt. Tårarna går inte att hålla tillbaka längre. Hela världen bara snurrar samtidigt som jag får panik och inte vet vart jag ska ta vägen. Min pappa och lillebror krockade med en bil, säger jag med låg, darrande röst. Killen från MC-gänget håller mig hårt och ger mig en kram. Minuterna som går känns som år och jag ser hur det helt plötsligt är massor av folk på platsen. Min morbror kollar bort mot mig lite då och då. Äntligen kan jag höra hur sirener börjar närma sig. Men det känns som en evighet passerar utan att de kommer fram till platsen. Jag hör att en av MC-killarna som hjälper min morbror skriker något. Exakt vad kan jag inte höra. Men det märks att han är väldigt stressad och att det är en allvarlig scen som utspelar sig. Jag försöker titta bort mot olycksplatsen. Men jag tror att det var ett medvetet val av min morbror att placera mig just här. Jag kan inte se någonting. Till slut kommer räddningspersonalen fram till platsen. Jag kan räkna det till en brandbil och en vit ambulans som parkerar framför den röda bilen. Ut ur brandbilen kommer flera brandmän. Deras mörka larmställ och vita hjälmar ser tunga ut när de springer fram till platsen. Ambulanspersonalen, klädda i vita rockar, samlar på sig sina redskap och springer efter brandmännen. Precis då anländer även polisen till platsen. Vägen är nu helt blockerad och det har bildats en kö bakom och framför olycksplatsen. Flertalet personer från de olika bilarna går ut för att nyfiket se vad som hänt. Varje gång någon ser åt mitt håll så blir jag ledsen och arg. Jag vill inte att de ska titta på mig, så jag borrar ner mitt ansikte i MC-killens skinnjacka. Jag sitter kvar så tills jag hör min morbrors röst. Daniel. Min morbror och en av brandmännen slår sig ner hos mig. Jag ser direkt att morbrors händer är blodiga. Är pappa död? Frågar jag. Nej, men pappa har gjort sig väldigt illa. Nu hjälper ambulansen och brandmännen honom och lillebror. Varför är du så blodig? Frågar jag. Pappa blöder från öronen. Han har slagit i huvudet, får jag till svar. Morbror vänder sig mot brandmannen och killen som suttit hos mig. Jag tänker gå tillbaka en sväng. Kan ni stanna hos honom? Frågar han brandmannen och MC-killen. De båda nickar och svarar att de stannar kvar. Brandmannen tittar på mig med en varm blick. Han frågar hur gammal jag är, vart vi bor och min mamma är hemma. Jag försöker svara på det mesta, men jag tappar fästet ibland och har svårt att fokusera på vad han säger. Mina känslor är överallt och jag vill bara lämna min kropp. Jag skiftar mellan att gråta okontrollerat och att samla mig och försöka prata med de båda männen som sitter hos mig i dikeskanten. Efter en stund så behövs brandmannen hos sina kollegor, så han ber om ursäkt och går bort till olycksplatsen. När han vänder sig och går mot platsen där all räddningspersonal arbetar så ser jag för första gången mannen och kvinnan från bilen som pappa krockade med. Jag har inte ens reflekterat över att de är här på platsen. Mannen står och pratar med en polis och kvinnan ser mycket ledsen ut. Jag känner hur ilskan stiger i mig över att hon gråter. Där står hon, helt oskadd, medan min lillebror och pappa ligger skadade i diket. MC-killen som suttit med mig hela tiden kommer ännu närmare och försöker trösta mig. Han håller om mig så jag kan luta mig mot hans axel och säger lugnande. Jag tror inte hon mår så bra. Hon har precis krockat med bilen och är säkert jätteorolig. Precis som du. Jag nickar till svar och känner hur ilskan försvinner. Ett högt dån hörs och jag ser hur en helikopter kommer fram över trädtopparna. Det är första gången jag ser en ambulanshelikopter så nära. Den är röd och mycket större än vad det ser ut som på långt håll. Den går ner för att landa bakom brandbilen som parkerat på vägen. Och till slut ser jag bara rotorbladen och den röda färgen mellan brandbilen och några träd. Ut ur helikoptern kommer flera personer med sjukvårdskläder springandes. En polis kommer gåendes mot mig och hukar sig sen ner bredvid mig. Han frågar efter telefonnumret hem och jag ger honom numret till min mamma med darrig röst. Han reser sig igen och ringer numret jag precis gav honom. Jag gissar att han ska ringa hem för att berätta vad som hänt. Medan polisen står på vägbanan och pratar i telefon så hör jag dånet av ännu en helikopter komma över skogen. Den syns bara till en kort stund mellan träden innan även den går ner mot landning, en bit bort från den andra. Polismannen kommer tillbaka till mig med telefonen i handen. Jag har din mamma i telefon här. Varsågod, säger han och räcker över telefonen. Jag pratar med henne en stund och börjar gråta om möjligt ännu mer när jag hör en röst jag känner igen. Vi avslutar samtalet med att mamma berättar att vi ska möta oss på sjukhuset om en stund. Vilket får mig att känna mig lite lugnare. Jag sitter kvar i diket med telefonen i handen och stirrar rakt framför mig. Hur länge jag sitter där vet jag inte. Känslan är att det är minst en timme, men det kan lika väl bara vara 15 minuter. Alla tankar går in i varandra och hela upplevelsen är som ett luddigt mörker. När räddningspersonalen lastat både min pappa och lillebror i varsin helikopter lyfter de mot himlen. Min morbror kommer gåendes tillbaka till mig tillsammans med en polis. Båda två sätter sig bredvid mig och min morbror tackar MC-killen som suttit hos mig under hela räddningstillfället. MC-killen klappar mig på huvudet och säger: ta hand om det nu grabben. Jag håller tummarna för att allt blir bra. Sen går han tillbaka till sina vänner. Vi ska få skjuts till vårdcentralen i Nynäshamn innan vi kan åka till sjukhuset för att träffa din pappa och lillebror, säger morbror, och vi börjar röra oss från diket. Min morbror får parkera sin motorcykel vid en grusväg intill. Sen kliver vi in i baksätet på en polisbil för att ta oss tillbaka till Nynäshamn. Tänk om någon skulle ta din motorcykel, säger jag oroligt till min morbror. Händer det så får det vara så. Den är inte viktig just nu, får jag till svar. Besöket på vårdcentralen är kort och var nog egentligen bara ett uppehåll innan vi kunde få en taxi till sjukhuset i Stockholm. Dit min lillebror ska bli flugen med helikopter. Medan vi sitter där i baksätet på den svarta taxin ringer min morbror en del samtal. Det hugger till i magen när jag hör att han pratar med min pappas chef, Thor. Jag lyssnar noga på vad min morbror säger till Thor och han säger att pappa har brutit benet och troligtvis kommer behöva sjukskriva sig ett tag.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Resan in till Stockholm från Nynäshamn känns som en evighet. Jag har tappat tidsuppfattningen och vet inte vad klockan är när vi väl kommer fram till sjukhuset. Vi går igenom en lång korridor med olika tecknade figurer på dörrarna och jag förstår att det ligger sjuka eller skadade barn i de salarna. När jag får syn på min mamma och några av hennes vänner längre ner i korridoren så ropar jag efter henne. Hon möter min blick och springer snabbt mot mig. Mamma kramar om mig hårt och känslorna tar över helt. Vi sätter oss på några stolar och jag mår illa under tiden vi måste sitta där och vänta i den trånga, kalla korridoren. Efter en stund kommer det två kvinnor som säger att de vill prata med mig och mamma. De är inte klädda som vanlig sjukhuspersonal, så jag har svårt att greppa vilka de är. Vi möter upp en kvinna i sjukhusrock som visar in oss i ett rum med Bamse på dörren. Rummet är ett klassiskt grått och tråkigt kontorsutrymme med flera stolar. Slå er ner, säger en av kvinnorna som hämtar upp oss. Hon presenterar sig sedan med namn och berättar att hon och hennes kollega är från polisen. Den andra kvinnan visade upp sin polislegitimation och jag inspekterade den noga. Jag har aldrig sett ett sånt förut. Mer än på film. Jo, vi kommer tyvärr med tråkiga nyheter, fortsätter kvinnan från polisen. Vi måste tyvärr meddela att Hans Olof har avlidit. Hon fortsätter prata, men jag hör ingenting. Det känns precis som att någon slagit mig jättehårt i magen och luften går ur mig. Allt blir svart. Paniken växer i mig och min kropp gör ont. Det känns som att någon ställer sig på min bröstkorg. Jag kan inte andas. Sen skriker jag bara rakt ut. Jag kommer aldrig mer få se eller höra honom igen. Min pappa är död. I all tumult så tänker jag att de måste ljuga för mig. Min morbror sa att pappa bara brutit benet. Jag ser mig snabbt omkring och ser att alla är ledsna. Jag inser att min morbror antagligen förmildrat händelsen när han pratar med pappas chef i taxin för att skona mig vad som egentligen hänt. Kontoret känns mer grått och kallt än tidigare och till och med poliserna gråter. Det gör mig arg. Det är inte er pappa som är död, tänker jag. Men då slår det mig att min lillebror inte är här. Han måste ju få veta. Jag frågar poliserna och kvinnan i sjukhusrocken vart min lillebror är. Varför inte han här? Jag får till svar att han inte mår så bra och att han ligger och sover i ett av rummen här på sjukhuset. På natten har jag väldigt svårt att somna, fast vi fått en egen sal att sova i på sjukhuset. Klockan i rummet slår så hårt med sin sekundvisare att det är allt jag kan tänka på mellan de tillfällen jag gråter. Mamma försöker trösta mig och säger att jag ska lyssna noga på det tickande ljudet så att det kan hjälpa mig att sova istället. Jag tar till mig hennes tips och lyckas till slut somna efter en stund. När jag vaknar på morgonen efter så slängs jag direkt in i en dimma av ångest och förtvivlan. Jag önskar att jag inte hade vaknat. I sömnen hade jag fått frid från det som hänt. Och när jag vaknade så kom allt tillbaka. När jag äntligen fick träffa min bror för första gången efter olyckan så knöt det sig i magen och illamåendet kom tillbaka. Där låg han medvetslös i en sjukhussäng med slangar i näsan. Min lillebror, ovetandes vad som hänt. Istället för att spendera sommaren med skratt och lek på pappas idylliska gård så spenderas det med oro och ångest på sjukhuset med min lillebror. Det händer inte så mycket under dagarna på sjukhuset. Jag fördriver tiden med att kolla på filmer i ett tv-rum och mammas kompis kommer förbi med nya filmer lite då och då. När jag inte kollar film åker jag rullstol. Det är kul att köra runt i korridorerna. Ibland smiter jag iväg till telefonkiosken och ringer hem till pappas telefonsvarare för att höra hans röst. Efter att ha varit medvetslös i 2 dygn flyttas min lillebror till en avdelning där han får rehabilitering och hjälp att komma tillbaka. Dock pratar han inte utan får rita och skriva på en tavla. Det oroar mig. Kommer han aldrig kunna prata igen? Han skriver några ord på tavlan framför sig och vänder den mot mig. Hur mår du? Står det på den. Jag blir ledsen. Hur jag mår? Frågar han hur jag mår när han inte ens kan prata. Min lillebror ska bara bli frisk. Inte ska han fråga hur jag mår. Vi hoppar fram lite i tiden. Till 2 år efter olyckan och några år framåt. Jag ska söka mig en praktikplats i 8:e klass. Mamma har en tanke om att jag ska praktisera på brandstationen i Nynäshamn. Hos brandmännen som hjälpte oss vid olyckan. Hon har en bekant på en ö utanför som jag kan få bo hos. När jag kontaktar brandstationen i Nynäshamn så är det ingen snack om saken. De löser det. Som handledare för dessa veckor får jag Tommy. En av brandmännen som var med vid pappas olycka. Tommy tar hand om mig på ett jättefint sätt. Och jag känner verkligen att det här jobbet är spännande. Jag får hänga med i deras vardag. Allt från att fysa till att tvätta bilarna, öva och åka med på larmen. Att få hänga med brandmännen är verkligen lugnande. Och de har koll på min historia vid Trasthammar. Så jag får mycket stöd av dem. Jag frågar mycket om pappas olycka, men det är märkbart att de är obekväma med det. Ingen av brandmännen vill egentligen prata om det. Men en dag får jag höra av Tommy att det ska finnas en bok på kontoret där det skrivs lite om olyckan. Det visar sig vara larmliggaren. Tommy tar med mig dit och visar mig. Trafikolycka mellan MC och personbil. 2 personer skadade, varav 1 barn. Ingen mer info finns förutom den textraden och ett datum. Men det är något som får mig att gång på gång gå tillbaka och läsa den raden. Under min praktik får jag även chansen att jobba ett nattpass, en valborgsmässoafton. Jag åker med som extra på stegbilen denna natt och känner mig väldigt cool med uniformen på mig. Vi åker på larm till ett bibliotek som haft en brand i entrén. Där någon släppt in en smällare i bokinkastet. Så jävla onödigt. Det kunde fått hela byggnaden förstörd, säger Tommy till mig när jag frågar hur det gått. När gänget är samlat igen för fikarast frågar jag dem vad jag behöver göra för att jobba som brandman. Tommy svarar glatt vad jag ska tänka på. Sök dig till något praktiskt i gymnasiet. Fortsätt spela fotboll och idrotta. Försök bli flygplatsbrandman eller räddningsman i lumpen. De andra brandmännen delar med sig av deras tips och råd och jag suger åt mig allting. Jag vill verkligen inte tillbaka till skolan. Jag vill vara kvar hos dem för alltid och bli brandman. Direkt efter praktikens slut så söker jag mig dit som sommarbrandis. Ett sommarjobb som erbjuds till elever under sommaren mellan 8 och 9. Detta erbjudande gäller dock bara de barn som har en förälder som är brandman. Men det löser stationen ändå. Vi kan ställa upp som grabbens pappa allihop, har jag fått höra vad svaret när mitt namn kom upp på tal. Jag fick jobbet, men precis som det låter så är det ju faktiskt ett sommarjobb. Inte alls lika fritt som under min praktik. Jag har fått tvätta brandbilar, putsa fönster och ställa stationen. Jaha, är det sånt här jag ska pyssla med senare, tänker jag. Efter den sommaren var jag fast. Jag ska bli brandman när jag blir stor. Jag sökte mig till byggprogrammet på gymnasiet och sen väntade mönstring till värnplikten. Tyvärr var alla platser som flygplatsbrandman och räddningsman redan tagna i min årskull. Men jag lyckades få igenom att jag skulle få bli räddningsman året efter. Jag verkade ha en lysande karriär på gång inom försvaret och blev av en högt uppsatt person pushad till att gå vad som skulle vara den bästa och finaste utbildningen inom militären. Men jag ville inte bli militär. Jag ville bli brandman. Året efter hoppar jag på utbildningen som ska göra mig till räddningsman. Det är en utbildning för att bli brandman inom militären, kan man säga. Som vid krig ska agera på samma sätt som räddningstjänsten. Samtidigt som jag påbörjar utbildningen till räddningsman så börjar jag även på ett brandvärn drygt 3 slanglängder från min bostad. Alltså 75 meter. Nu börjar verkligen resan mot målet. Efter några år där flyttar jag och måste tyvärr sluta på brandvärnet. Det resulterar i att jag tyvärr tar ett uppehåll från räddningstjänsten ett par år. Men efter det är jag tillbaka med full kraft och blir deltidsbrandman på brandstationen jag är kvar på än idag. Jag varvar yrket som deltidsbrandman med att köra lastbil, jobba med markentreprenad och arbeta som brandmanstimmis. Alltså att arbeta som timvikarie. Ett av dessa timpass arbetar jag i Nynäshamn. Med en styrkeledare som jag haft under min grundutbildning i förbundet. Christian heter han. Och han jobbar på en annan station i vanliga fall. Vi sitter på kontoret och pratar länge om min historia när jag kommer in på Tommy. Brandmannen som var min handledare under praktiken många år tidigare. Och som larmades till platsen när min pappa och lillebror var med om MC-olyckan. Men vad säger du? Han och jag jobbar ihop i vanliga fall, på min station. Du måste verkligen komma och hälsa på honom, säger Christian. Det märks att han blir väldigt tagen av min historia och pushar verkligen för besöket. Men ni vet hur det är. Saker kommer emellan och tyvärr blir besöket aldrig av. Några år går och stunden jag jobbat för under mer än halva mitt liv är här. Jag blir erbjuden en anställning som brandman på heltid. Målet är nått och jag får äntligen sy fast patchen som lyder brandman Daniel Brander på mitt vänstra bröst. På min helt nya piké. Dagen innan jag ska kliva in på den nya stationen. Jag är så nervös inför att kliva in på jobbet. Jag har inte haft en tanke på att jag fått min placering på samma station som Tommy. Förrän jag hittar mitt skåp i larmställsrummet där jag ska hänga upp mitt nya larmställ. På mitt skåp sitter en skylt med mitt namn. På skåpet bredvid sitter en skylt som lyder Tommy Selander. Exakt 20 år efter att jag klev in på brandstationen i Nynäshamn och fick honom som min handledare på min praktik hänger jag nu upp mitt larmställ bredvid hans. Mannen som larmades ut till olyckan där min pappa dog och min lillebror blev svårt skadad. Tommy vet inte vem jag är när vi träffas. Efter alla dessa år. För honom är jag bara en ny kollega. Det går några veckor utan att jag vågar fronta honom med min historia. Men till slut så tar jag mig modet. Efter ett pass med hans skift, när vi byter om efter fysen, säger det bara: Tommy, du vet väl att det är ditt fel att jag är här idag? Vad menar du? Frågar han förvirrat. Jo, du var min handledare för 20 år sedan på brandstationen i Nynäshamn. Ett par år innan det åkte du dessutom på en olycka där min pappa dog och där även min lillebror på dö. En MC-olycka vid Trasthammar. När Tommy inser vad jag pratar om så ser jag hur hans ögon blir blanka. Han har inte haft en aning om allt han gjort för mig. Hans personlighet och stöd för 20 år sedan födde en dröm som en dag blev verklighet. För det, Tommy, kommer jag vara dig evigt tacksam.
Ja, Brander. Det här... Det är svårt att veta vad man ska säga faktiskt.
Ja.
Men jag kommer väldigt väl ihåg när du berättade det här för mig första gången.
Mm.
Vi satt runt matbordet, det stora. Vi har köket på jobbet. Och någon hade nog ställt frågan, tror jag, om antingen Tommy.
Mm.
Eller om hur du blev brandman.
Ja.
Och du berättade, ja, mer kortfattat än idag, men hela storyn kan man säga.
Ja.
Men du gör det nästan utan att blinka, som att det liksom... Hur liksom håller du ihop det? Är det en okänslig fråga av mig?
Nej. Jag tror att jag faktiskt väldigt tidigt tyckte om att berätta den här historien.
Mm.
Dels för att det finns en stolthet i mig. Att jag har faktiskt tagit mig dit jag gjorde. Men också att jag har aldrig haft något problem att prata om pappas olycka. Det har nästan bara varit skönt, har jag märkt, med tiden liksom.
Mm.
Men också den här historien med Tommy och hela, det har ju blivit någonting sen jag började på jobbet på heltiden. Att jag, det är också så konstigt att jag till slut får hänga upp min larmrock precis bredvid hans, bredvid Tommys.
Mm.
Och våra skyltar sitter bredvid varandra. Det är ju någonstans också en så konstig grej.
Mm.
Så att det har blivit en del i berättandet för kollegorna också.
Mm.
Som jag har valt att berätta det här för.
Ja, alltså anledningen till att jag ställer den här frågan är bara för att jag blir så jävla imponerad. Alltså hur stark du är.
Mm.
Visst, det har gått liksom många år och allt det där, men liksom, vi snackar ju om din farsa liksom.
Ja.
Alltså en grej jag tar med mig om många saker jag tar med mig i den här historien är ju hur du beskriver brandmän som individer och som grupp.
Ja.
Vi kan alla vara hans pappa liksom.
Mm.
Det är ju... Jag har ju en trasslig liksom, relation till min pappa. Och allt har haft.
Mm.
Så att jag känner verkligen igen det här. Alltså, när jag började brandkår så var det ju bara män.
Ja.
Men trygga män.
Ja.
Omhändertagande män. Det är fortfarande på samma sätt även idag.
Mm.
Men nu är det trygga vuxna.
Ja.
Män och kvinnor.
Ja.
Och jag förstår att du där då liksom känner att jag vill bli en av de här. Liksom.
Ja.
Det är ju jävligt fint alltså.
Det är väldigt fint. Och de tog ju verkligen hand om mig på ett sånt sätt som jag behövde där och då.
Mm.
Och jag fick också väldigt mycket... Alla de här sakerna de sa till mig, vad jag skulle göra för att bli brandman, de etsas ju fast i huvudet på mig. När jag väl skulle söka gymnasiet, men då sökte jag bygg. Jag fortsatte med mina idrotter. Mm. Alltså alla de här sakerna gjorde jag, men de sa ju faktiskt att jag skulle göra det här för att bli brandman. Och när jag var där på mönstringen, när jag skulle göra lumpen, det fanns ingenting annat i mitt huvud än att bli flygplatsbrandman eller räddningsman. Mm. För det var de sakerna jag visste om var förberedande för att kanske kunna jobba som brandman i framtiden. Mm. Och jag har ju liksom, ja, jag hade gärna gjort lumpen som militär också, men där och då var ju fokus brandkåren. Mm. Så Tommys ord och hans kollegers ord nere på brandstationen i Nynäs, det var ju de som satt kvar i huvudet.
Men jag tänker, sen träffade du Tommy.
Mm.
Hans skåp är ju bredvid ditt liksom.
Ja.
Hur var det att berätta för honom i omklädningsrummet där?
Ja, jag var dels när jag träffade honom första gången, när jag var innan han visste om vem jag var.
Mm.
Så var det ju faktiskt nervöst, för jag visste ju någonting om honom som just han inte visste om.
Just, eller som han, en hemlighet nästan.
Ja, det var ju som en hemlighet.
Mm.
Och hela den här, ja, men det tog ju några veckor innan jag liksom vågade ta den här och brösta den här grejen med honom. Så var jag också någonting, jag ville ju inte ta det direkt, för det känns ju jättekonstigt att komma in där första dagen och säga det här. Men jag insåg ju någonstans fram tills den här tiden att jag sa det, att han är ju fortfarande den fina människan.
Mm.
Som bryr sig om folk och väldigt pedagogisk och liksom tog omhändertagande människa.
Han har ju, jag vet att han inte gillar att vi kräddar honom för mycket.
Nej.
Men han är ju verkligen så här pappa. Det är något pappa över honom, inte ja. Det? Alltså någon värme som bara pappor
ja.
Har liksom.
Ja.
Ja. Förlåt Tommy.
Ja, men jag har ju pratat med Tommy om den här, för att jag vill ha fått hans godkännande exempelvis och få med just hans namn i podden.
Mm.
Han förstår ju inte riktigt vad liksom, han har gjort för mig. Mm. Det har jag sagt flera gånger. Men jag har inte gjort någonting speciellt. Men för mig är han ju verkligen den inspirationen. Och som du säger, den här papparollen fyllde väl han kanske där nere de här veckorna nere i Nynäs.
Mm.
Som fick mig att leda mig in på den här vägen.
Mm.
Sen i efterhand har jag jobbat mycket med honom som instruktör i brand i byggnad. Och har verkligen så här, jag ser ju hur han är ju verkligen pedagogisk
mm.
och en så jäkla fin människa.
Mm. Du, det här avsnittet blev ju långt.
Mm.
Ska vi avsluta med en lite lättsammare fråga kanske?
Ja.
Vår producent Malin noterade en sak
mm.
som hon undrar över. Och jag kan faktiskt hålla med.
Mm.
En macka med köttbullar och potatissallad.
Mm.
Kan du utveckla?
Du tänker att en vanlig köttbullemacka har rödbetssallad?
Ja.
Ja, jag vet. Och det här är någonting som jag faktiskt har kvar som ett starkt minne från det här fiket i Nynäs. När vi var där. Att de hade en typ sån här, vad heter det, rågbröd eller rågkaka.
Just det. Ja.
Med potatissallad, köttbullar och någon gurka liksom.
Alltså det låter ju fantastiskt.
Ja.
Alltså,
men det var så tydligt minnen jag hade. Och mm. jag tyckte inte om rödbetssallad. Så det här var ju perfekt för mig.
Okej, okay, just det.
Men
jackpot. Ja,
mycket minnen som äter sig kvar.
Mm. Du, Branne, tack så mycket.
Tack själv.
Jag vet inte om det går att tacka liksom, tillräckligt. Men du har ju delat med dig av något som är en stor del av dig.
Mm.
Och det är ju, tror jag och lyssnarna väldigt tacksamma för.
Och tack för att ni ville lyssna. Larm i Minns produceras av
Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
Samt ljudläggning och efterbearbetning av Mats Liljenberg.
Den här säsongen släpper vi nytt avsnitt varje tisdag, så följ oss i din poddapp så du inte missar nästa avsnitt.
I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Vi förbereder oss för att hjälpa till med sökandet av personerna tills vi hör något annat, säger Linda från framsätet. Rökdykning är något som bara brandmän håller på med, och det är en av de farligaste sakerna vi förväntas göra på jobbet. Nu är vi 5 personer i brandbilen som är helt fokuserade på att förbereda oss för den viktigaste uppgiften vi har. Att rädda liv.
Klart slut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.